Kapitel 8. Minoritetsliv. Det går bortom trädgränsen. 3 dagars vandring till samernas tältläger har det framför sig. Inte ett spår av civilisation syns längre. Markvegetationen är tunn, inte mer än någon centimeter hög. Enstaka renflockar rör sig över bergen och du hör kuttrande snöripor när det stannar för att dricka porlande fjällvatten eller fiska i någon av de glasklara sjöarna. En samisk museiföreståndarinna visar om vägen. Den äkta sari går bredvid henne och talar minoritetsspråk. Elin vandrar en bit bakom dem och ser hur de små och en smula undersätsiga kvinnorna rör sig hemvant i terrängen. Då och då vänder sig om för att se om centraleuropeerna hänger med. Museiföreståndarinnan är arkaiskt ljus och sari arkaiskt mörk. Som 2 urkvinnor med allseende undergångsblickar väntar de tålmodigt på europeerna. Mördaren har fått stora skavsår på fötterna och haltar svårt. Han har en tung, vithylt kropp, klädd i kamouflagegrönt som en vildmarksjägare. Hans rödhåriga huvud hänger snett och han ser ut att vara försjunken i dystra tankar. Homofilen är pratsjuk och diskussionslysten. Lätt och smidig skuttar han omkring bland volontärerna och försöker dra igång ett samtal om terrorism. Med sitt långa mörka stripiga hår, 2 stora guldringar i öronen och tandlösa gluggar i överkäken påminner han om en gammal siensk spåkvinna. Våld är det enda som hjälper, snäser husockupanten när han lägger fram sina fredliga strategier. Husockupanten knäpper på sin stora bergsprängare med dånande modern folklig musik och trycker den mot örat. Hon rycker med axlar och höfter för att hålla takten med dunket ur högtalarna. Hennes ljusa spretiga hår vippar in till den dundrande maskinen. Hon tar några extra rytmiska kliv för att komma framför homofilen. Homeopatläkaren visslar på en aria, men melodin hörs inte genom dunklet. Han har ett passionerat och frälst utseende som en vacker yngling målad av Botticelli. Du stör friden, säger han till husockupanten när det stannar för att fiska. Du terroriserar oss med det där dunket, instämmer homofilen. Det är musik om frihet för minoriteter, försvarar sig husockupanten ättrigt, men hon skruvar ner ljudet för fiskelyckans skull. Elin närmar sig Sari. Det är kanske dumt att följa med när jag inte tillhör någon minoritet, säger hon. Du kommer nog på en, säger Sari. Titta här. Sari visar ett svart födelsemärke på ryggen. Mongolfläcken, säger hon allvarligt. Elin tittar beundrande på Saris mongolfläck. Tänk att ha ett helt naturligt och medfött tecken på sin minoritet. Volontärerna verkar ha ett mer förvirrat och stökigt förhållande till sina minoriteter. Elin tänker på ungdomarna i förorten, det fula, halvfula och fina. Det markerar sin tillhörighet med frisyrer och klädsel, men det är endast valda tecken, inte medfödda. Jag brukar variera mig allt efter hur jag känner mig, säger Elin. Sari ruskar på sitt svarta hår och stoppar torr halm i stövlarna. Vi ska fånga en slaktren. Sari och museiföreståndarinnan lämnar dem. Det keltiska mediet plockar fram shamantrumman som hon köpt på samemuseet. Hon sitter mager och glosögd och dunkar. Det ser hur hennes ande försvinner bort över kullarna. Mördarens ande sticker också iväg. Han paralyseras i en ställning med en brödskiva i handen och morakniven med en smörklick i den andra. Hans ande återvänder inte förrän homofilen knuffar till honom. Dra, dra, du har napp. Mördaren drar upp en glänsande röding, men han förmår inte döda fisken. Husockupanten sliter åt sig rödingen och knäcker nacken på den. Efter måltiden utfärdar homeopaten en urtexpedition. Volontärerna letar tafatt i den tunna vegetationen efter läkeurter till mördarens skavsår. Homofilen faller plötsligt ihop. Han behöver någon urt för magen. Han tillhör även minoriteten vegetarianer och har fått magknip av all renlav som han satt i sig. Elin funderar mycket dessa 3 dagar, men hon kommer inte på vilken minoritet hon tillhör. Volontärerna kryper in i samernas koniskt formade tält. Runt eldstaden där en sotig kittel puttrar sitter museiföreståndarinnans make och fyra manliga släktingar. De granskar volontärerna under tystnad. Ingen av dem förstår engelska. De är klädda i traditionella samiska dräkter och bruksföremålen är hemslöjdade i näver och trä. Deras brunbrända och väderbitna ansikten verkar trötta av uråldriga minnen. Museiföreståndarinnan berättar att samerna stärks i sin minoritet av att träffa andra ursprungsbefolkningar som indianer och eskimoer. Hon ber volontärerna att berätta om sina moderna minoriteter för de fårade samegubbarna. Elin hoppar till och skvätter soppa på samehunden som ligger bredvid henne. Hunden slickar upp soppan i pälsen helt stilla. Samernas hundar skäller inte. Det kan inte skälla.
Human beings, a holy hole, säger homeopaten och talar om läkarutbildningens bristande humanism.
Sari översätter till samiska. Människor, heliga helheter. Samegubbarna drar roat på munnarna och tuggar på torkat renkött. De tittar intresserat på homofilens stora örringar som dinglarna han berättar om hur förljuget det är att vara man. De nickar vänligt åt honom och vill inte ha någon översättning. Husockupanten har tagit hunden i knät. Det är så olika hon och hunden. Samehunden som inte kan skälla och husockupanten som skäller som en ettrig terrier om sin minoritet och varför hon vill stödja alla andra förtryckta. Mediet var tidigare skådespelerska. Men hon ansåg att pjäserna innehöll för mycket dösnack och för lite magi och blev istället andeskådare. Samegubbarna pekar på hennes tunna armar och verkar undra om hon kommer att orka bära tunga pålar till renstängslet som ska byggas. Sari lugnar dem. Det enda Elin uppfattar är det inlånade ordet plastipåse. Och hon antar att mediet ska bära linorna som ska spännas mellan pålarna i plastpåsar. Jag är stark, säger Elin när det blir hennes tur. Jag kan arbeta. Samegubbarna skrockar belåtet och Elin andas ut. Hon är lättad över att inte bli utsållad som arbetsoduglig. Tystnaden sänker sig över dem. Volontärerna vill att hon ska avslöja sin minoritet. Elin svettas. Hon försöker krypa in i sin bubbla men den spricker. Luften är för tunn. Hon kan inte kalla sig minoritetslös. Och hon kan heller inte nämna en privilegierad minoritet. Hon måste tillhöra en grupp som det är synd om, en ofrigjord och oförverkligad minoritet. Det är ju jag det, tänker hon. Men en person duger inte som minoritet. Samernas kultur finns på museum som tecken på att den är gammal och kan sammanfattas. Vad hon känner till finns inga museer över homofiler eller husockupanter. Det är minoriteter under utveckling. Elin lyser upp. Hon är också under utveckling. Ungdomen, säger hon. Jag tillhör ungdomarna. Volontärerna tittar skeptiskt på henne. Soldyrkarna, försöker hon istället. Samegubbarna är nöjda med svaret och pekar uppskattande på mördarens kraftiga konstitution. Jag högg ihjäl rivalen till den kvinna jag hade utsett till min och har suttit fängslad i många år. Som fri man arbetar jag med att hjälpa mördare att kunna leva med sin skuld, att ha släkt människoliv och få dessa mördare att hjälpa andra mördare att hjälpa andra mördare. Museiföreståndarinnan säger att Sari inte behöver översätta utan att hon istället kan berätta om sitt liv som same. När Sari säger något kort på samiska blir museiföreståndarinnan ilsken och går ur tältet. Samegubbarna suckar och följer efter. Sara sitter kvar på renfällen och stirrar in i eldslågorna. Elin kan inte bärga sin nyfikenhet. Sa du något olämpligt? Det glöder till i Saris svarta ögon. Man kanske ska undvika sanningen vid vissa tillfällen, säger hon sakta. Elin håller inte med. Hon lämnar tältet. Solen strålar över dem när de lägger sig att sova och lyser på dem hela natten. Under dagarna rör det sig sakta över kullarna, bärande på pålar i det ständiga ljuset. Det trycker ner pålarna några mil genom vildmarken och mediet spänner linor mellan dem. Elin gläder sig över ljuset och försöker bete sig som ursprungsfolket. Samerna arbetar oavbrutet gnagande på ett stycke renkött, sover en släng när de får lust och samtalar fåordigt när de dricker kaffe. Hon tycker att det småväxta, sega och starka folket påminner om de små bruna figurerna på Mattias muralmålning. Det är välsignade av solguden och Sari vackrast av dem alla. Hon håller sig till Sari och arbetar i tyst samförstånd vid hennes sida. Efter 3 veckor i evigt ljus är hon solbrun och tjockhudad som ursprungsfolket. Volontärerna däremot vimsar fortfarande över bergen och vill veta om det är dag eller natt. Homeopaten har klocka och delar in dygnet i olika rutiner för att minska förvirringen. Han talar om när det ska stå upp och bygga stängsel, sitta ner och tugga på mat eller ligga ner och blunda. När stängslet är färdigt bjuder samerna till fest i byn där de har sin vinterbostad. Deras lilla stuga ligger alldeles i närheten av samemuseet. Inredningen är mycket spartansk. Det finns inga tavlor, prydnader eller böcker. 2 av väggarna är målade i klart grönt och de andra 2 i brandgult. Fönstren utan gardiner. Museiföreståndarinnan ställer fram flaskor med etiketterna 20, 40 och 60 på bordet. Samegubbarna häller ur flaskan med 60-etiketten. Sari och föreståndarinnan nyttjar 40-flaskan och volontärerna får dela på den som det står 20. En stor skål med rårörda hjortron serveras till. Samerna dricker som om det vore vatten. Med likgiltiga miner tar de fram nya flaskor och häller kaffekopparna fulla. Européerna försöker skapa en kultiverad feststämning med vackra minoritetssånger och samtal om den tid som varit. Men stämningen blir allt lågmäldare och blygsammare ju mer innehållet i flaskorna sjunker. Museiföreståndarinnans ögon är simmiga. Hon ler och ser outgrundligt på sina gäster. Samegubbarna häller stillsamt och omsorgsfullt upp kopp efter kopp och låter sina undergångsblickar skåda ut genom fönstren. Ljuset strålar genom flaskorna och de enfärgade väggarna blir varma av glittrande solkatter. Sari börjar plötsligt tala. Hon gestikulerar, gråter och pratar oavbrutet. Ögon och kinder glöder och en ström av samiska ord väller ur henne. Volontärerna hummar instämmande och blir upprörda och ledsna trots att inte förstå ett ord. Museiföreståndarinnan ser förstående på Sari, men det syns att hon inte lyssnar. Hennes mun har stelnat i ett universellt leende. Samegubbarna dricker till synes oberörda, men missnöjda rörelser visar att de inte samtycker med Sari. De rycker på axlarna och gnuggar ansiktet i händerna. Mediet slår an sin trumma. Elin hamnar i en natt då hon var mycket liten. Hon kunde ännu inte tala. Stämningen av någonting hotfullt, svampigt och oroväckande påminner om samefesten. Sari krymper till en liten knubbig flicka. Den natten hade också starka känslor och obegripliga ord. Fadern, modern och Elin skulle tillbringa natten i farmors pensionärshem. Farmodern bodde i en gul trälänga bredvid kyrkogården. Hennes gräsmatta var full av tistlar. Det stod alltid gamla människor i fönstren och tittade på gräsmattan. Farmodern hade 1 rum och kök. Elin och modern sov i rummet och farmodern på en tältsäng i köket. Fadern gick mellan kök och rum hela natten och kunde inte bestämma sig var han skulle sova. Farmoderns klocka tickade högt och slog var kvart. I gryningen stängde fadern av klockan och la sig i rummet. Farmodern röt. Klockan var hennes hjärta. Fadern satte igång klockan och la sig hos sin mor i köket. Klockans slag ekade i tystnaden. Fadern gick upp och vankade mellan kök och rum. Modern grät och stannade farmoderns hjärta. Farmodern röt och satte igång det igen. Fadern skrek och rusade mellan kök och rum. Elin skrek. Hon grät så högt att klockans tickande inte hördes. Om du inte är tyst får du smörj, vrålade fadern desperat av ursinne. Elin tystnade trots att hon tyckte om ordet smörj. Smörj fick henne att tänka på moderns krämburk med doftande smörja som hon kunde smörja in hela kroppen med. Det var hotfullheten och desperationen i faderns röst som fick henne att tystna och inte det fina ordet smörj. Men efter den natten blev det skrämmande att skruva av locket på moderns krämburk. Homofilen reser sig. Han ställer sig på den hemvävda mattan och dansar med solkatterna på den brandgula väggen. Elin tar en klunk ur koppen. Vänstra hjärnhalvan domnar bort och hon mister synen på ena ögat för några minuter. Hon tvingas lämna bordet för att gå några varv runt stugan. Solen lämnar henne aldrig. Han är hennes sällskap för jämnan. Hon går till det samiska museet. I de dammiga montrarna ligger likadana burkar av näver som samerna använde under arbetslägret. Elin blir illa till mods. Hon påminns om att ingenting är evigt och att allt som en gång varit storslaget och heligt plötsligt kan bli fånigt och dammigt. Vem vill tillhöra en fånig minoritet? Majoriteten kan aldrig bli riktigt fånig därför att allt för många människor gör en sann och verklig, hur fåniga det än är. Vid utgången står två små bruna samiska dockor i färgglada dräkter. De sträcker fram sina lasson med en bevekande gest mot besökarna. Värst vad du stirrar. En av dockorna böjer sig fram. Domningen i hjärnhalvan släpper och Elin ser klart igen. Det är Sari som står vid utgången med en full ryggsäck på ryggen. Fint museum ni har, säger Elin. Sari nickar. Det olämpliga med mig som du undrade över är att jag behövde försjunka i det samiska för att kunna lämna det. Ska du lämna urmänniskorna? Elin är häpen och besviken. Jag är hellre spårvagnschaffis eller servitris. Sari ser sig menande om i museet och Elin försöker föreställa sig henne uniformerad. Saris raka svarta hår svänger beslutsamt över ryggen när hon vandrar iväg. Elin tänker att hon också skulle kunna fördjupa sig och sedan lämna sina minoriteter. Att vara ungdom är enformigt och att bara dyrka blir tråkigt i längden. Hon blir trygg av att tjäna solfadern men inte förverkligad. Om hon stökar undan soldyrkan och ungdom kan hon ge plats för visdom och kunskap om sin gudom. Shamantrummans rytmer hörs från stugan. Volontärerna dansar där inne. Homeopaten stampar en medicindans runt husockupanten som somnat på den hemvävda mattan. Mördaren uttrycker sin minoritet med hotfulla hopp mot det dansande. Elin dansar utanför museet med vidgat gap och ett litet stycke ursprung innanför pannan. Hon skriker ljudlöst åt solen, likt de samiska hundarna som inte kan skälla. Mediet trummar allt tystare och kommer ut under det blå himlavalvet. Volontärerna dansar efter henne. Flaskorna är tömda och festen till ända. Solen lyser på dem. Jag vill frigöra dig ur jagets fängelse, säger mördaren. Hur då? Undrar Elin intresserat. Med mina smekande händer. Elin tittar med avsmak på mördarens blekfeta korvfingrar med ljusa, glest sittande leverfläckar. Hon är trött på all känslomässig, ordlös och obegriplig kommunikation. Mördaren fortsätter att tjata om sin manliga instinkt att vilja förlösa kvinnor. Du bist äcklig, säger Elin. Hon använder tyska språket som hon tror liknar det holländska. Tyska låter också klart och tydligt som en order. Sehr, sehr äcklig, tillägger hon när mördaren bara stirrar som en besviken bulldog. Hon ser den stora morakniven i bältet. Plötsligt blir hon rädd att han tänker mörda henne. Hon tar då till den mer servila och belevade engelskan. If you are going to murder me, please do it quickly. Cut my throat, for example. Elin demonstrerar med handen. Mördaren ser ut som han svalt morakniven på tvären. Han lämnar henne med raska holländska kliv. Käre Mattia, jag sitter på strandkanten vid en älv och längtar efter dina bara brunbrända knän. Jag tycker mer om dig när vi inte ses än när du är hos mig. Konstigt, va? Det sitter en massa protesterande människor här också. Det säger att människan är planetens cancersvulst. Det hejar på planeten och hatar sig själva. Du och jag tillhör inget dera. Därför är vi inte verkliga. Hur mår du? Vet du vilken minoritet du tillhör? Det finns mycket vackert här som du skulle kunna fotografera och teckna av. Imorgon reser jag hem. Elin.